Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitektur, förlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd ifrån OVL Arkitekter. Innan vi börjar skulle jag vilja rekommendera den nya podden ifrån just arkitekturförlag som heter Arkitektur berättar. Nu kör vi! Blekinge är ett gammalt landskap.
Det känns som det är ett av de där landskapen som befinner sig i skuggan av något annat landskap i Sverige.
Ja, och det känns också uråldrigt på ett sätt som andra landskap inte gör. Jag tänker Skåne med sina suboptimerade jordbruksmarker och Småland med sitt intensiva enformiga skogsbruk. Men i Blekinge, där står de stora ekarna och bokarna överallt. Ett landskap av ädellöv, ädelfisk och otämda vattendrag. Och det är nästan som att den moderna världens rationalisering, dess infrastruktur, dess vilja att tämja allting, sparade eller alltså, kanske glömde Blekinge. Så är det såklart inte. Det moderna 1800- och 1900-talet har ju farit fram här precis som överallt annars. Men landskapet tycks ändå märkligt likt sig. Som det såg ut när utvandrarna, Karl-Oskar och Kristina, började vandra ner ifrån Småland längs dalgångarna mot hamnen i Karlshamn under 1800-talets andra hälft.
Mm. Vi är på väg mot Karlshamn just. Mm. Vi ska prata om Karlshamn. Det finns ju en intressant mix av städer som ligger ganska nära varandra. Mm. Längs med kusten, Blekingekusten.
Ja, och i den mixen så sticker Karlshamn ut på något sätt. Mm. I väster har vi Sölvesborg, en skånsk stenstad. Och i öster...
En dansk stad egentligen skulle man kunna säga.
Nästan.
Centrum för det östra Danmark en gång i tiden.
Ja, exakt. Och i öster så har vi Karlskrona, örlogsflottans maktmanifestation mot Danmark och Europa. Karlskrona som finns för att liksom skydda staten Sverige i någon mening.
Den mer historiskt etablerade staden är ju då Ronneby. Mm. Den agrara köpstaden som har liksom växt fram mer organiskt.
Men Karlshamn som vi då reser till har en karaktär som är en tät småstad som till stora delar är byggd av trä. Och den kliver fram i den här mixen på ett litet oväntat sätt. Åtminstone för mig. Mm. Bilden man har av Blekinge och dess städer. Sölvesborg som nu på senare tid har gjort sig känt som en inskränkt, lite sverigedemokratisk experimentverkstad för en ny nationalistisk ideologi. Och Karlskrona som ju historiskt också har varit ett fäste för liksom högerextremism. Och, ja, men den där bilden av Blekinge bär man ändå med sig på något sätt. Åtminstone gör jag det. Och där sticker Karlshamn ut med sin starka urbana karaktär. En tät urban knutpunkt mellan hav och land.
Framförallt har det ju en lång tradition av att vara en borgerlig stad. Alltså en borgerlig liberal stad i mångt och mycket.
Och det är många som vi möter i Karlshamn som talar om stadens öppenhet gentemot det okända, det annorlunda, det nya. Prova på, vara redo för vad som kan komma in eller vad som är på väg ut.
Och det var ju också på grund av dess utmärkta läge som den tillkom en gång i tiden. Alltså som handelshamn, mer eller mindre. Karlshamn grundades ju som kolonialstad när Blekinge tillföll Sverige efter freden i Roskilde. Då höll den svenska kronan på och wheelade och dealade och köpte till sig eller bytte till sig två hemman. Bodekull och Bodestorp från en släkt som heter Trott. De fick några bitar mark i Skåne i utbyte. De här Bodekull och Bodestorp låg precis där man sen, där Elek Dahlberg sen la ut den här rutnätet som blev Karlshamn. Mm. Det tog ett tag innan den fick det namnet också. Och det var ju just på grund av det här utmärkta läget vid Östersjön för att bedriva handel. Det dröjde också ett tag innan man blev, ska man säga, understödd av någon slags fortifiering. Så att den hade den här ekonomiska successivt just den här borgerliga prägen av att vara sluss för inhemska varor, virke till exempel ifrån Småland, och utländskt kommande gods liksom, som skulle cirkulera runt i den här lilla hamnstaden.
Ja, det här föder en uppfinningsrikedom, en handels- och handelsdriftens uppfinningsrikedom också, en plats för sprit, tobak, spelkort i den här hamnen. En annan sak som vi också stöter på är att alla tycks väldigt nöjda, belåtna i Karlshamn. Mm.
Provocerande belåtna.
Det är nästan så att det faktiskt provocerar oss lite grann. Och det kan ibland låta som den här prydliga, borgerliga liberalismen, en spröd, lite bortskämd visa av Alice Tegner, en av stadens mer kända personligheter. Men det finns också de som har velat bryta sig ur den här milda beskäftighetens rutnät, och här hörs också ett ganska tydligt muller av pragmatism, av rovdrift på naturen, och den sträva doften från oljefabriken påminner alla om den ekonomi som ingen kommer undan.
Det här är podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell.
Och jag heter Dan Hallemar.
För att börja och förstå Karlshamn så är det ju absolut nödvändigt att börja och förstå rutnätet.
Mm.
Det är den centrala gestaltningen för staden. Och kliver man av tågstationen idag så hamnar man kliver av en bit utanför själva stan. Tidigare så låg stationen norr om Stadsportsgatan vid Mioån. Det gör den inte längre, så man liksom kommer lite snett in i rutnätet, korsar den långa Erik Dahlbergsgatan som är just en gräns för den här planen, och rör sig in genom gator som liksom viker sig över krön.
Mm.
Den här staden är förvånansvärt topografiskt förvånansvärt bergig, inser man om man inte har besökt den tidigare. Men Erik Dahlberg, som är då den som är upphovsmannen till den här rutnätsplanen, han är sån här någon slags universal geni på 1600-talet, tog till sig äran för en massa olika saker.
Mm.
Han har fullständigt struntat i att anpassa sig i sin plan efter topografin, utan liksom lagt det här schackbrädet rakt på landskapet.
Mm. Vandringen genom det här rutnätet kan förstås som att man på tvärgatorna hela tiden går över ett krön. När man går en tvärgata i Karlshamn så ser man halvvägs upp i backen egentligen bara himlen på andra sidan. Men om man går längs de långa gatorna, Drottninggatan eller Kungsgatan, så ser man, har man långa siktlinjer hela vägen till slutet av rutnätet egentligen. Så det är så man kan orientera sig. Man vet vilken gata man är på genom hur den förhåller sig till den här lilla kullen i mitten.
Vi tänkte försöka ta er ifrån den här rutnätet ner till kvartersnivå för att sen till slut hamna på gårdarna.
Mm.
Det är liksom den, så man kan bryta ner den här typen av struktur.
Rutnät, kvarter, gård.
Precis. Mm. Och rutnätsplanen är ju egentligen en helt unik sak. Den har stått sig så väl, och den är lika aktuell idag som den var för flera hundra år sedan. När det gäller planeringsbeslut, när det gäller folkliv, och inte minst när det gäller identitet, lokal identitet för Karlshamnsborna själva.
Mm.
Förskjutningarna av den här rutnätsplanet, den ursprungliga stadsgränsen, de är ganska få. Intrången är förhållandevis också få. Och gränserna är just väldigt tydliga. Man har den här Mioån i väster, Erik Dahlbergsgatan som går som en allé. Det är den vi korsar när man kommer från stationen i öster. Man har hamnområdet i söder och så den här Stadsportsgatan, som just berättar vad det är för någonting, en gräns i norr.
Och man kan säga att varje ny planeringsgeneration har på något sätt bekräftat den här rutnätsplanen. Det finns en viktig byggnadsstadgeändring från 1830 som slår fast att trähusen inte får vara mer än två våningar och att de ska stå mot gatan. Alltså, de ska liksom direkt ansluta till gatan utan någon gräns. Så att du får helt enkelt en gata och en fasad som liksom står emot varandra utan någon, något utrymme emellan. Och man pratar nu om en enhetlig och prydlig gatumiljö. Och om man ska beskriva de här planerna så går lite mer ner på detalj, så kan man säga att man går på gatorna, det som först slår en, det är att det kommer ut folk från dörrar i plank och murar och hus rakt ut på gatan hela tiden. Och det gör det för att fasaderna i åtminstone originalplanen är väldigt korta. Mm. Varje tomt är väldigt smal. Man kan tänka sig att du har ett kvarter, som kvarteret Linköping till exempel. Då är det kvarterets liksom ena sida uppdelad i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken smala tomter som alla går rakt in mot kvarterets mitt. Och varje sån här tomt har ju då liksom en port, eller två till och med, mot gatan och in på en gård innanför.
Mm.
Och ibland så är dörrarna in i de här planken så låga och små, så som nästan, jag kom att tänka på när vi var i Tunis och hade de här slutna gatufasaderna, och man fick nästan böja sig för att gå in genom en port i ett hus. Här är det också, fast det är plankt, och man böjer sig ödmjukt när man kliver in genom planken.
Mm.
Och när man går på de här gatorna så går man hela tiden nära fasaden, man stryker nästan längs med fasaden. Jag kommer på mig själv ibland med att jag vill nästan kliva ut och gå mitt i gatan, för att det blir liksom så trångt och så nära mellan fasad och gata, mellan det privata och det offentliga.
Mm. Kvarteren håller ju en slutenhet mot gatan, det är ju väldigt viktigt.
Mm.
Och där inte husen står, precis som du säger, där har man då täckt upp med plank eller någon trädörr eller någonstans. Det ska inte finnas några gliper eller luckor.
Nej.
Utan det är liksom en hel, det är en hud som täcker hela den sfären. Den kan vara tunn, men det är fortfarande liksom en heltäckande membran, som man säger.
Exakt. Och det där är ju, apropå det där med prydlighet då, det är ju för att man på något vis sitter ihop med vad staden vill utstråla och vara. Man vill visa upp en gatufasad som är prydlig. Obebyggda tomter, privata gårdar, trädgårdar ska liksom döljas och finnas bakom för att inte störa den här gemensamma miljön.
I andra kvarterstäder som har den här tydliga slutenheten så pratar man ju om en kombination av slutenhet och mångfald.
Mm.
Det vill säga att slutenheten, precis som du säger, den gömmer någonting bak på gårdarna.
Mm.
Och bak på gårdarna så finns det ett helt annat liv. Och där finns det en mängd olika verksamheter. Allt möjligt som inte syns i det offentliga.
Det finns en smitväg, dörrarna i planket, in i den andra världen. Kvarterets insida blir liksom en reträttplats för det gamla, det omoderna, kanske de personliga infallen. Och det är också de här gårdarnas liksom sociala, privata karaktär och dess närhet till staden utanför som vi i alla fall anar är kärnan till den här starka känslan av en urban kultur trots det småskaliga, liksom den småskaliga omgivningen.
Mm.
En anledning till det skulle kunna vara just de här gårdarna. Det som en del har kallat för familjetorg innanför planken och dess närhet till gatan utanför.
Mm. De är ju, kommer vi på, själva hjärtpunkten i den byggda miljön, de här gårdarna. Och det kan vi också säga för att vi just blev inbjudna att besöka några av dem.
Mm.
Gränsen är ju så tunn. Jag tror att det, vi läste ju Walter Benjamin, han har skrivit lite reflektioner om att vissa städer har en miljö som är porös.
Mm.
Där det finns en genomsläpplighet mellan det offentliga och det privata livet. Och så funkar den äldre miljön i Karlshamn också.
Ja.
Omedelbart när du släpps in i gårdsmiljön så vecklar liksom ett mer intrikat, personligt präglat, familjepräglat, det här familjetorget var något som återkom hela tiden, miljö ut sig. Som kan innehålla en mängd olika saker, alltså ateljé för ifall du håller på med något konstnärligt eller hantverksmässigt, bodar för lagring, det kan finnas gamla uthus, det kan finnas gamla byggnader för djurhållning, det kan finnas utsiktstorn, för det här kommer vi säkert komma tillbaka till, för det är också ett äldre folknöje i Karlshamn var att gå upp i sina små torn som stod på gårdarna och titta ut vilka fartyg som anlöpte hamnen.
Ja, vi kom ju in på en gård, blev inbjudna av en kvinna som hade renoverat och fixat den här gården. Och där fanns ett uthus, eller ett lusthus ska vi väl säga egentligen.
Ja, som blandning av en lusthus och fyr.
Ja, där man kunde kliva ut och så såg man fartygen på rädden där ute på havet. Och om man ska se hur de här gårdarna är strukturerade så kan man säga att även på gårdarna är man väldigt upptagen vid liksom gränsdragningarna. Precis som samma sätt som att husen ligger dikt an tätt mot gatan utåt så ligger nästan all byggd, liksom alla byggda hus inne på gårdarna i gränsen mot gården intill.
Mm.
Så att du har liksom i mitten så finns det grönska och små uthus och längs kanterna så har det byggda hus som upprätthåller gränserna. Så det är en stad som är noga med sina gränser men som du säger också hela tiden använder de där gränserna för att man ska kunna liksom gå in och ut igenom dem.
En ytterligare sån där gräns som både du och jag reagerade på när vi vandrade in mot Stora torget, den centrala platsen i det äldre Karlshamn. Det är ju var ju kyrkogårdsmuren.
Mm.
För den stora kyrkan står där och har kvar sin mur som en gräns mot den övriga centrala delen av torget.
Ja, en vit mur tillräckligt hög för att man inte riktigt ska se över den.
Ja, precis. Och jag kan inte riktigt säga varför jag tyckte det kändes så lite spektakulärt. Förmodligen för att i många andra städer så har man liksom monterat ner den där muren och gjort mer en känsla av att kyrkogården är inte så mycket kyrkogård längre utan mer någon form av grön yta.
Mm.
Någon slags parkliknande stråk som man kan vandra igenom. Här kan du inte göra det. Du har vissa ingångar som du måste ta dig till. Du kan liksom inte strosa in bara var som helst.
Det där är också en pågående diskussion just nu i Karlshamn. Ska man ta ner den där muren eller inte?
Okay.
Så det finns fortfarande, alltså det är fortfarande ett samtal som pågår. Vissa vill ha bort den, andra vill ha kvar den. Så att den är en samtalspunkt.
Ja, men den är ju också någonting, den berättar ju om någonting som man kanske inte vill alltid bli påmind om. Alltså den här ordningen i vår tillvaro. Att det faktiskt är en gräns mellan liv och död. Det finns ju ett klassiskt begrepp av Foucault som heter heterotopi. En heterotopi är liksom ett intensifierat rum där en aspekt av verkligheten har renodlats.
Mm.
Och kyrkogården är hans främsta exempel. Det är så här ett rum för de döda.
Mm.
Han har andra rum också som bordeller eller skepp och fängelser eller nöjesparker där man liksom har tagit en aspekt av livets komplexitet och bara liksom renodlat bara den aspekten.
Just det, men så att när man är där på torget, att muren står där, det är snarast en påminnelse om att det finns någonting renodlat på andra sidan muren som vi kanske inte alltid vill tänka på i det här fallet.
Ja, men precis så är det. Jag tycker nästan att känslan av det är starkare när man råkar åka förbi till exempel kyrkogården i Stampen i Göteborg där det står liksom, tänk på döden ovanför ingången.
Mm.
Det här är så integrerat i en väldigt inlevd stadsmiljö.
Men jag tänker att det där är kärnan i det vi pratar om när det gäller de här gårdarna också.
Ja.
Det här membranet.
Mm.
Någonting som släpper igenom vissa saker och inte andra saker.
Mm.
I det här fallet så, de som gör den sista vandringen in på den där kyrkogården, de släpps igenom av en anledning. De bärs liksom in där. Och andra inte. Så att den här genomsläppligheten är ett sätt att teckna en gräns, men också att öppna upp för rörelser emellan de olika sidorna, så att säga.
Det där är intressant, för det, som du också sa i inledningen så möter vi många människor som säger att Karlshamn är en öppen stad.
Mm.
Men det finns mycket i den fysiska bebyggelsen, som vi nu har pratat om en del, som talar starkt emot den här öppenheten. Men förhållandet är som sagt levande och dynamiskt.
Ja.
Ett utbyte som släpper igenom vissa saker och vissa saker inte släpps igenom.
Ja.
Det som däremot tydligt bidrar till en öppenhet i Karlshamn, det är ju någonting externt, någonting så att säga, som har kontakt med en omvärld.
Ja.
Och det är hamnen.
Hamnen är närvarande nästan hela tiden i Karlshamn. Karlshamn när vi rör oss genom staden. Och den är närvarande på ett väldigt konkret och påtagligt sätt. För ovanför tvåvåningshusen eller i de gatstensbelagda gatornas slut så dyker dess storskaliga byggnader upp. Där ligger sojan, fabriken, oljefabriken från 1916. Den lutar sig nästan in över staden. Den upphäver liksom litenheten, småskaligheten i staden. Mm. Den dämpar intrycket av det allt för ordnade, det skräddade som kan finnas där i rutnätet. Man ser och inte minst luktar hamnindustrin hela tiden. Den tronar ovanför staden.
Den har liksom, det är en söt, liten söt oljedoft som är ständigt närvarande i Karlshamn.
Söt är ju nästan snällt sagt, för den är ju liksom stick. Gig samtidigt.
Ja, den har en karaktär.
Det får man väl säga. Rutnätstaden har här en motpol som luktar, som lagrar saker i berget, som producerar, som är den stora hamnen, dess cisterner och bergrum. Och på sätt och vis så är det en stad med två riktningar. En som är industrin, hamnen, silorna, de djupa stenbrotten, och det andra som är rutnätet och gårdarna. Och den rör sig hela tiden mellan de där två sidorna.
Och det är ju också, den går ju faktiskt tillbaka till den ursprungliga planen. För att det här är ju en stad som är utlagd vid en å. Mm. Den här Mieån är en gräns också. Mm. Industrianläggningarna finns på andra sidan ån. Mm. Alltså i, kan man säga, i en sydvästlig riktning. Mm. Och där har markpolitiken varit helt annorlunda. Där ser också topografin annorlunda ut. Där har man liksom förutsättningarna för just lagra saker i stora bergrum. Mm. Som vi snart kommer att prata om lite grann. För det är en viktig del i Karlshamns moderna ekonomi. Har ju varit hur man ska kunna använda sig av den här hamnverksamheten och expandera den. Mm. Framförallt under efterkrigstiden.
Ja, ja, det här är ju skärgården. Den isfria, djupa hamnen som gör Karlshamn till en helt unik plats, en växelstation mellan öst och väst, inte olik den som vi såg på andra sidan Östersjön, Riga, egentligen, med liksom hur den kopplar samman öst och väst.
Mm. Mm. Jag tänkte på en annan aspekt av hamnen också som har just att göra med tanken om att Karlshamn är en öppen stad. Mm. Och det är ju att det är liksom genom hamnen som berättelserna kommer in. Ja. Det är liksom genom hamnen som historien kommer in. Mm. Det här var ju, det fanns en gång i tiden för länge sedan stora planer om att ha örlogsfartyg och liksom också en liten krigsflotta i Karlshamn. Nu blev det ju inte så. Mm. Utan istället så blev det liksom en handelshamn som just handlade med virke till exempel från den inre delen av Sverige. Mm. Men också stationerade ibland sjömän, främmande trupper, diplomater. Mm. En av de mer berömda sakerna är ju att Karl XII i början på 1700-talet lät inkvartera sina turkiska kreditgivare i Karlshamn.
När han var på flykt ifrån...
När de här åren när han var liksom nere i Orienten, helt enkelt. Under denna tid så sker också ett mord på en av de här kreditgivarna, Omar Pasha, på torget, det stora torget i Karlshamn. Den här platsen finns ju utmärkt.
Mm, med den här turkstenen.
Med turkstenen, fyrkantig stenplatta. Lite senare under 1800-talet så var ju Karlshamn dessutom blev centrum för smuggelhandel. Mm. Då det var liksom en europeisk politik som spärrades för engelska handelsflottan, så höll man på med ganska liksom fishy business i Karlshamn. Tjänade pengar lite i skarvarna.
Det här är ju hamnens öppenhet, rörlighet som många vi pratar med, som du säger, minns och pratar om. Vi hälsar på Claes Olle Jansson som har ett antikvariat, antikvar Bode på Ronnebygatan 15. Han pratar också om sin uppväxt i Karlshamn på 50- och 60-talet. Och då var det liksom lastbåtar som kom till Karlshamn när det avgick från Karlshamn. I slutet av 50-talet avgick lastbåtar från Karlshamn en gång i veckan till Hamburg, Bremen, varannan vecka till Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. Det här är en internationell sjöfartsstad som de som växte upp i Karlshamn under efterkrigstiden har ett väldigt starkt minne av. Nu är ju all den här hamnverksamheten som är de flesta hamnstäder flyttad liksom långt bort från stadens centrum.
Men det är ju fortfarande så att man värnar om sina vänorter i östra Europa, i Baltikum till exempel, Klaipeda i Litauen. Mm.
Men en annan sida av det här, en dold sida av hamnen, är de stora oljelagren som ligger insprängda i bergrummen. Mm. Jag tycker det är spännande med saker som är dolda. I de här bergrummen lagrar Vattenfall olja, men även holländska Vitol och ryska Liasco gas och olja. Och inte minst den ryska relationerna är väldigt starka. Ryska besättningsmän är i hamnen i stort sett varje dag, berättar hamnchefen Mats Olsson i en artikel som jag läste. Det kommer även inte bara olja och gas från Ryssland utan även timmer. Och containrar med Volvo-karosser går via hamnen i Kasan från Olofström till Kina. Och det här bergrumsanläggningen, det är en sån här modernistisk efterkrigsbygget, osynligt modernistiskt efterkrigsbygge i Karlshamn. Och det var en ganska omdiskuterad historia där när man skulle göra det. Men det fanns en person som drev igenom det där. Och det här är en karaktär som heter Frans Olsson, socialdemokrat, efterkrigsman i Karlshamn.
Han var kommunfullmäktiges ordförande vid en tidpunkt.
Ja, och hamndirektionens ordförande. Och det här är en intressant och viktig detalj. Hamnen ägs av Karlshamns kommun. Så att pengarna man tjänar i hamnen är kommunala pengar. Vilket naturligtvis är en väldig tillgång i en sån här liten stad. Frans Olsson ville bygga bergrum. Frans Olsson var gammal sjöman men hade ramlat ner från masten på en båt och skadat sitt ben så att han kunde inte längre verka som sjöman. Han gick nu omkring i stan med käpp istället och drev idén om bergrum. Han är en sån här föregångsman av det typiska 1900-talssnittet. Business och socialdemokrati i helig förening. Och han argumenterade för de här bergrummen för att det skulle bli så stora inkomster för staden helt enkelt. Man beräknade att kunna få in 600 000 kronor i 1951 års penningvärde, vilket är 10 miljoner idag.
Per år.
Per år. Och det var inte okomplicerat och man kunde inte spränga i bergrummen utan man byggde cisterner, tankar inuti bergen. Och hösten 1955 så invigs den här bergrumsanläggningen och en 19 000 tons tanker anländer den 6 oktober med den första lasten där. Och i en pelare i det här bergrummet så lödar man in ett kopparskrin där man lägger in avskrifter av samtliga kommunala och statliga handlingar om anläggningen samt fotografier av personer som medverkat vid bergrummets tillkomst. Och i skrinet lägger man också några exemplar av gällande mynt samt 5- och 10- kroners sedlar.
Kul. Det känns som en liten helig handling.
Liksom. Ja, det ligger en liten skrin, en liten graal där inne i berget. Ja. Och stora pengar börjar flyta in. 1957 så får man in 934 000 kronor. Och det är nu som så att säga hamnens moderna historia liksom tar sin början och den expanderar. Bara för att man ska få en bild av hur mycket det är, och det här kanske är svårt att föreställa sig, men man har 500 000 kubikmeter lagringskapacitet i cisterner och bergrum för flytande produkter, gas eller olja eller annat som man kan ha.
Och det låter jättemycket.
Det låter väldigt mycket. Och när vi åker ut till exempel till oljehamnen som är en, liksom, ligger liksom bakom sojafabriken längs med kusten, så står man där i en litet fiskeläger med små röda stugor och bakom de här röda stugorna så står enorma cisterner. Det är också en sån här krock av skala som är så här, fiskelägets möte med den produktions- och handel som är hamnens.
Men Karlshamn ligger ju fortfarande topp 5, alltså bland de större hamnarna i Sverige. Ja. Det måste man ju säga är ganska anmärkningsvärt, för staden är inte stor.
Nej, och den växer hela tiden, hamnverksamheten också. Man slår mål i omsättning varje år.
Finns ju ett annat material som man har handlat med också mycket, ett lokalt material. Och det är ju en form av granit som kallas för diabas.
Ja, en svart granit. Som ofta har uppskattats av folk som har liksom monumentala ambitioner. Den har en väldigt liksom tung och, ska jag säga, den utstrålar något sorts väldigt allvar.
Till exempel om en nation har genomlidit ett fruktansvärt krig och du vill minnas det, vare sig du har förlorat eller vunnit eller vad det kan ha varit för någonting. Och du vill ha någonting monumentalt som bara ska liksom manifestera denna historia.
Detta allvar.
Detta allvar, tack. Då beställer du diabasgranit. från
Stjärnö i Karlshamn.
Exakt, och du snidar någonting som liksom kommer vara för evigt.
Till exempel basen till US Marine Corps War Memorial i Arlington, USA, där man har gjort en skulptur av det här slaget vid Iwo Jima för att minnas andra världskrigets verkningar.
Och
när man åker längs det här diabasbrottet idag ut vid Stjärnö, så är den här halvön ut,
som alltså är precis bara runt hörnet från den gamla staden, så det är ju väldigt nära de här.
Verkligen, och det är en avgrund av terrasserade trappavsatser i svart ner mot havet, och på andra sidan ser man vackra naturreservatet Stjärnöboön och skärgården och fartygen där ute på rädden. Men där är en sorts yin och yang upplevelse av att bryta loss stenen, den svarta stenen, den 900 miljoner år gamla geologiska konstruktionen diabas och det vackra skärgårdslandskapet där utanför. Men om jag får återvända till det där med hamnen som en växelstation mellan öst och väst, så har den i olika nu modern tid varit uppmärksammad för, ja, det finns något kontroversiellt i relationen mellan öst och väst som har liksom koncentrerats till Karlshamn. Det finns två stycken egentligen konflikter från de senaste 20 åren bara som har visat på det här. Det ena är den så kallade Polenkabeln, också kallas för Svepol-Link, en kraftledning för likström på Östersjöns botten mellan Karlshamn och Polen. Där blev en jättestor diskussion i Karlshamn om man skulle göra den, men det är just för dess läge och dess plats i alltså, vad kan man kalla det för, en sorts geopolitik. En plats där Karlshamn har en punkt på kartan som är väldigt strategisk helt enkelt. Den blir också en bricka i det här gryende intresset för Baltikum som kommer på 90-talet. Det är ju Vattenfall som äger stora delar av den här Polenkabeln och vill bygga den. Stora protester ifrån Karlshamnsborna. Man är rädd för att den ska skada fisket. Man är rädd för att det ska innebära att vi börjar importera massor med kolkraft och dålig el ifrån Polen. Och det här är liksom, man lyckas lokalt etablera ett väldigt starkt bondeuppror mot det här. Det här är ju liksom någonting som regeringen vill driva igenom, som stora företag vill driva igenom. Man lyckas förskjuta och förändra den tekniska lösningen lite grann, men Polenkabeln byggs ändå. Men den har också använts som ett exempel på hur lokalt engagemang ändå kan förändra riktningen på väldigt stora politiska och ekonomiska beslut. Men många kallar det för en liksom uttryck för liksom maktarrogans och hur man förlorar sin tro på de parlamentariska institutionerna i Karlshamn under den här tiden. Men här finns också en sak som vi ska komma tillbaka till i Karlshamn. Det här, vad ska man säga, viljan att organisera både kultur och politik på ett lokalt sätt som blir ganska kraftfullt och effektivt, och som kanske har att göra med närheten mellan gata och gård rent av, eller närheten mellan människor som kan liksom mötas och röra sig in och ut i olika institutioner och annat. Den andra sån här stora diskussionen är gasledningen från Ryssland, North Stream 2. Och här var det tvärt emot. Här var det Karlshamns kommun som ville liksom upplåta sin hamn för att lagra byggmaterial för den här Nord Stream 2-gasledningen.
Ja, just det. Det är den som går ifrån Ryssland. Mm. Den går till Tyskland, men den går som typ via svenskt farvatten utanför Gotland genom hela Östersjön i stort sett.
Och in i Ryssland. Ja. Och här var ju Karlshamn återigen då, det fanns inkomster att göra, 100 miljoner kronor att tjäna på att lagra det här materialet. Det fanns också relationer att bygga med Ryssland, framtida affärer, och utrikesdepartementet ville av säkerhetsskäl stoppa det här. Man ville liksom inte att ryska byggare och ryska människor som med högre befattning skulle vara i svenska hamnar och inte dessutom i så nära känsliga militära anläggningar och sådär.
Ja, det är som du säger, den här geopolitiken som just kan ta olika uttryck, och energipolitik är ju liksom numera gränsar ju till någon form av nästan militär verksamhet ibland. Så det...
Lagringen blev i alla fall av
okay.
och blev en väldigt bra affär för Karlshamns kommun. Men det som på något vis, vi pratar om här och försöker beskriva, det är närvaron av en väldigt stor värld på en väldigt liten plats. En väldigt djup hamn med väldigt stora stenbrott, med stora cisterner, med väldigt mycket trafik, men också med osynliga saker, lagringar inne i bergen, ledningar av gas och el mellan olika länder. En växelstation.
Ja, men Karlshamn är ju så nära man kan komma att vara en hubb i någon form av liksom, Belt and Road-projekt om man skulle göra den kopplingen. Det finns ju också handelskopplingar med Kina.
Ja, och det är det som man nu i hamnen i Karlshamn betraktar som sitt nästa steg, eller man har egentligen tagit det steget, nämligen hela världshandelns vridning ifrån en så att säga västlig handel västerut i Sverige, där de västliga hamnarna i Sverige har varit de viktiga, till en vridning österut, så blir ju Karlshamn en nyckelpunkt. Den här småstaden med totalt 30 000 invånare i hela kommunen blir ett nav i den här rörelsen, Belt and Road-rörelsen som du kallar den, och som det är. Alltså, och Volvo testar ju redan nu att transportera sina karosser från Olofström på tåg via Baltikum och Ryssland till fabriken i Daging i Kina. Då tar ju frakten 20 dagar istället för 70 dagar som det skulle ta på båt. Och om det finns en plats för en modern sidenväg, så är det liksom Karlshamn som är nyckelpunkten för det. Och Litauen kommer vara Kinas utskeppningshamn i Europa, och Litauen, vi nämnde det tidigare, vi har rörelsen med Klaipeda och där är Karlshamn liksom mottagningshamn, ingångshamn. Och den här kontrasten, motsättningen, relationen mellan den täta trästadens gatstensbelagda gator som i sin fond har en brusande storskalig hamnindustri är ju någonting som inte kommer att minska utan snarare öka i framtiden. Även det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån OVL Arkitekter, vilket vi såklart är väldigt glada över. Idag har vi med oss Lukas Krupinski från OVL som är arkitekt. Hej Lukas.
Hej.
Vi ringer in dig på ditt hemmakontor här.
Ja.
Ja, och det är ju en märklig tid vi lever i, det har alla förstått. Och en av följderna i den här tiden är att många har fått inrätta sina kontor just hemma. Och det var precis det vi tänkte prata lite om här idag. Jag frågar dig, Lukas, du som är arkitekt och har tänkt mycket på hur rum funkar och sådär. Hur funkar det när man jobbar hemifrån? Ska man sitta där det känns skönast, till exempel på soffan med lite mysbelysning, eller hur funkar det?
Ja, nej, egentligen inte på soffan. Det kan vara skönt en stund, men det är inte så ergonomiskt. Och långvarigt så ska man sträva efter andra rumsliga inställningar, så att säga, som främjar effektivitet under arbetsdagen.
Rumsliga inställningar som främjar effektivitet, det låter jättespännande. Vad betyder det? Vad är det för rum och inställningar som gör oss lite mer effektiva också när vi är hemma, så att säga?
Ja, det finns ju flera olika. Vi börjar från grunden och känslan av trygghet. Våra gamla delar av hjärnan, de reagerar på hot, även virtuellt hot. Så att det är bra att välja plats, ryggen skyddad och med kontroll över utrymme. Till exempel så att man ser en trädörr, så får man känsla av trygghet helt enkelt. Okay. Sen så är det viktigt med naturen. För att naturen ökar effektiviteten och minskar stress. Och det är både utsikt mot naturen eller växter i rummet, även konstväxter. Bilder av naturen, träobjekt med synligt träslag. Sen är det viktigt med dagsljusbelysning så att kroppen följer naturliga dagsrytm. Glödlampor med kallare ljus är bra om man inte har så mycket dagsljus.
Okay.
Sen när vi är på ljus är det ju viktigt att ha kontroll över ljus. Och både ljus och ljud och lukt, de störande delar, till exempel störande sol. Annars är det väldigt svårt att fokusera.
Okej.
Om man kan påverka känslan av rymd runt om, så är det så att till exempel lågt i tak och mindre rymd känns tryggare. Högre i tak och känslan av större rymd omkring gör att man tänker mer kreativt. Aha. Så man kan till exempel sätta sig så här lågt i tak i ett rum, men ha utsikt, titta mot utrymme som ger mer, det kallas för prospect, till kreativt tänkandet. Så det är bra om man kan sitta så. Oj. Och sen så är det så att samma gäller för färger. De påverkar effektiviteten. Om man kan påverka färger, så är det så att blå kulör är bra för effektivitet.
Okej, blå för effektivitet.
Och kreativt tänkande. Men röd blir distraherande. Och den kan användas som stimulans om man sitter med tråkigare mekanisk uppgift, till exempel.
Vad fascinerande. Med så många olika saker. Jag ser framför mig att om vi blir sittande hemma nu ett halvår, så kommer folk helt enkelt börja måla om och göra om där hemma väldigt mycket.
Men utöver, ja, precis. Precis. Ja.
Men utöver det du har nämnt nu, är det något mer man kan tänka på?
Ja, vi kan ju nudga oss själva till vissa beteenden också. Vi kan typ ställa fruktskal, yogamatta. Vi kan också göra ståbord med enkla åtgärder hemma. Mm. Eller ställa in påminnelsen om att man ska byta position, träna, röra på sig, fika, ta lunch, gå när man pratar i telefon och sluta jobba i tid. Så att man inte tappar den här rutinen, rytmen, sociala kontakten och känslan av att man tillhör sin jobbgrupp.
Ja, många bra knep där. Man kan ju plocka några av dem om man känner att man inte kan göra allting. Det fanns ju väldigt mycket att hämta där. Nu ska du få göra kväll här och lämna ditt arbete och återgå till det som är hemarbete då. Tack för att vi fick prata med dig, Lukas.
Tack snälla.
Om vi återvänder till den mer mänskliga arkitekturen i Karlshamn, så finns det ju några byggnader som är uppmärksammade med rätta. Gunnar Asplund har ju en av sina tidiga verk i Karlshamn. Mm. Ligger strax utanför det här rutnätet, lite på en höjd som blickar ner mot staden och ut mot vattnet. Det är en skola, den heter Väggaskolan. Gunnar Asplund fick den uppförd 1917. Intressant nog så gjorde han sen ett återbesök och byggde en tillbyggnad till den här skolan 20 år senare, 1937.
Ja, det där är fascinerande, för att det är som att Gunnar Asplund har liksom skrivit in sin livscirkel i de här två husen. För att Väggaskolan 1917, det är en tävling som han vinner 1912. Det är ett av hans första verk. Och han kommer ju dö redan 1940. Så 1937 tillbyggnaden är ju ett av hans sista. Och det första huset, det är från 1917, det är liksom en röd slammad tegelbyggnad med valv. Lite tung men spirituell nationalromantik. Brutna tak, spröjsade gröna fönster i det där röda putsade eller slammade fasaden.
Intensivt röd.
Ja, verkligen. Och när man står framför huvudentrén så finns en stor klocka. Under den där stora klockan, ett fönster som är liksom skevt, en romb, eller ett fönster som har vridits till en romb. Och det förstår man senare att det är ett fönster som sitter i trapphuset, som följer trappans gång, och därför är det liksom snett. Mm. Men det är en sån här, det är nästan ut som att Salvador Dalí-vridning på fasaden plötsligt. Man förstår inte riktigt varför fönstret plötsligt har fått en tidsrumslig skevhet. Men tillbyggnaden som man sen gör 1937, efter liksom den svenska modernismen och funktionalismens genombrott, är ju så väsensskild ifrån den första lite nationalromantiska.
Ja, den är ju helt annorlunda. Ja, just.
En vit kub med långa fönsterband, vit puts, flakt, grönt, koppartak. Mm. För att formulera skillnaden mellan de där två husen, så jag läste om Asplund ritade också tingshuset i Sölvesborg. En bit bort, vi pratade om Sölvesborg förut. Det är ritad 1920. Och där fanns ett runt fönster som släppte in ljus in i tingssalen. Och när Asplund ritade det där, så beskrev han att ljuset som skulle komma in genom det där fönstret kallade han för sanningens ljus. Mm. Som skulle flöda in i tingssalen, för att ja, där skulle det fattas beslut som var sanna och kloka. Mm. Och jag undrar om det inte kan vara så att Asplund mellan de här liksom två byggnaderna i Väggaskolan, någonstans däremellan, så har han liksom sett sanningens ljus som är modernismen, den ljusa vita modernismen som han sen i och för sig bråkar med hela sitt liv, men som ändå gestaltas i den där vita kuben som ligger intill.
Det är ju intressant också att just mellan de här två, 1917 och 1937, så är Karlshamn i en väldigt expansiv och välmående period.
Mm.
Det byggs en hel del, det finns mycket från 20-talet. Inte minst längs den här Erik Dahlbergs väg som vi var inne på, som är mer som en slags esplanad, även om den utgör gränsen för rutnätet.
Mm.
Någon slags ringstrasse, om man skulle prata vienesiskt. Alltså, den är en slags representativ vall för stadens expansion. Och för att göra då en koppling till detta om modernismen och Asplunds skola, så återfinner vi där, just för den här tidpunkten också under mellankrigstiden, en arkitekt då som ung flicka som går i Vegaskolan, heter Hanna Viktorsson, tar studenten på Vegaskolan och flyttar sedermera till Stockholm och bedriver sina arkitekturstudier där på KTH.
På
1940-talet. En av 20 flickor bland 2000 killar, som hon själv sa. Hanna Viktorsson skulle sen bli under 60-, 70- och 80-talet Karlshamns kanske viktigaste arkitekt och en av de mer omstridda arkitekterna.
Mm.
Hon fick polio som liten, som 8-åring, så hon haltade.
Mm.
Det sägs att hon gifte sig i manskläder, lite också för att dölja att hon inte gick ordentligt. Hon var liksom tidigt någon som bröt av.
Mm.
Utmärkte sig på något sätt. Och kom att bli liksom en arkitekt som var djupt rotad i den svenska folkhemsmodernismen.
Ja.
Hanna Viktorsson kom att jobba för Paul Hedqvist i Stockholm på 50-talet. Det där, i en intervju som hon själv beskrivit, den där arbetsmiljön hos Paul Hedqvist, som då är en av de liksom större funktionalistiska arkitekterna, byggde en hel del skolor, bland annat kända skolor. Hon har beskrivit den där miljön som att den var så internationell. Alltså det fanns en mängd praktiserande arkitekter som kom från hela världen och gav intryck av någon form av liksom rymd till verksamheten.
Det finns ju en tid där i Sverige under efterkrigstiden som ju är den här internationella kulturen, eftersom Europa ligger i ruiner, förföljelse och krig har liksom drabbat också arkitekter runt om i Europa, i Tyskland och England, och flera av dem kommer ju till Sverige på flykt eller sen bara för att få rita saker. Helle Lys, en internationell landskapsarkitekt, Fred Forbat från Bauhausrörelsen. Det är många som så att säga rör sig mot Sverige, för att där byggs det fortfarande. Resten av Europa ligger i ruin.
Mm. Ja, det där är intressant. Hon verkar ju liksom, Hanna Viktorsson verkar ju då, hennes tanke är liksom att det här, nu är jag i Stockholm, jag ska rota mig i Stockholm. Hon är gift med Roy Viktorsson, som då också är arkitekt. De arbetar tillsammans mycket. Och de ritar ett hus åt sig själva i Sköndal.
Mm, södra Stockholm.
Precis, i södra Stockholm. Där vi skulle bo livet ut, som hon säger i just den här intervjun som jag läste med henne.
Mm.
Och det intressanta med den här villan, alltså den här villan är, nu kanske jag övertolkar det, men jag ser det som att de fördelar som den här villan hade var någonting som sen Hanna Viktorsson, när hon väl började jobba i Karlshamn igen, flyttade tillbaka till sin barndomstad, kom att liksom föra över som en idé om hur hela staden skulle kunna byggas på liksom bästa sätt, på ett modernt sätt.
Mm.
Och det handlade om att man skulle vara noga med materialet. Framförallt skulle man då välja, som hon ofta gjorde, tegel och trä. För de smälter in i svenskt landskap och inte minst det här Blekinge-landskapet.
Mm.
Läget var viktigt. Att man skulle kunna ta sig smidigt till torget. I hennes fall, när hon pratade om Sköndalvillan, var det så här att det var bara 8 kilometer in till Stockholms centrum, vilket då var så här, för att bo i en villa, bra läge.
Mm.
Man skulle bygga ett hus som var arkitektur för alla skeden i livet. Mm. När man var ung, när man var barnfamilj, när man var gammal. Så skulle det liksom kunna vara så att man ändrade lite grann, men fortfarande så liksom innehöll miljön möjligheter för alla skeden i livet.
Mm.
Och sen att man skulle planera för närhet mellan familj och arbete. Alltså man skulle kunna sömlöst gå över mellan familjeliv och sen arbete.
Så. Mm.
Och alla de här sakerna görs bättre eller enklare i en småstad.
Mm.
Så hon tar med sig de här erfarenheterna av att ha byggt en, tillsammans med sin man, har byggt den här stora, för det är en stor villa i Sköndal som just har också avgränsade rum som man kan göra egna lägenheter delvis om man har besök. Man kan ha arbetsytor som man arbetar ostört. Man kan ha ett flergenerationsboende, allt möjligt så. Hon tar med sig de här idéerna till flytten när hon får börja jobba i Karlshamn 1962.
Och där hennes man då blir stadsarkitekt.
Ja, precis. Karlsson, som är som hon... powerpar liksom, som blir verksamma där.
Men det där du beskriver om huset i Sköndal och rörelsen, det hon bär med sig ner till Karlshamn, jag anar liksom en borgerlig, modernistisk humanism i det här. Den är inte så där.
Det är faktiskt, jag tror att det är en väldigt bra beskrivning av det.
Den är inte så här hård och skoningslös som en del sidor av modernismen kunde vara, som ville liksom blåsa upp skala väldigt mycket eller skapa en bryta oerhört med det befintliga, utan det finns en sorts mjuk modernism i det. Det finns en värme i mitten, som så att säga, en eld som brinner, en familjens liksom inre värme eller sådär, och en varm känsla. Men det finns också den här modernismens attityd om att vara den som vet bäst.
Ja visst, den är liksom, och det är helt klart att det finns ett drag av elitism. Du berättas om att hon åkte omkring i sin Porsche och hade naturligtvis, var säkert en arbetshäst utan like, men dominerade med sitt arbete och hade väldigt starka åsikter om vad som var rätt.
Ja. Det finns en stadsdel som Hanna Viktorsson får rita som ligger inne i Karlshamns rutnät. Och det här tycker jag är så intressant, för att vi har ju pratat om att rutnätet är heligt i Karlshamn. Det är det som är stadens liksom, DNA och dess själ. Men i ena änden av rutnätet så ligger ett berg som där rutnätet inte riktigt lyckades tränga in. Det var liksom, man kunde inte spränga bort det berget helt enkelt, utan där blev det fortfarande kvar en sorts organisk stugbebyggelse uppe på berget. Små hus av stugor, trädgårdstäppor, gränder, bergknallar med en storslagen utsikt mot havet och hamnen. Och rutnätet gör liksom halt vid det här berget. Om man går Drottninggatan i Karlshamn, som är liksom den långa kommersiella pulsådern i staden, delvis gågata. När man kommer till den här delen av staden, då märker man att där står berget liksom framför en som en väldigt tydlig geologi. Där husen har fått bygga stora stödmurar för att liksom kunna byggas där överhuvudtaget. Och Drottninggatan gör en knyck uppåt, och i backen uppåt på vänster sida så växer Alice Tegnér upp.
Borgmästa Munthe red på sin brunte, frun red en skäck som var så innerligt täck.
Och ovanför Alice Tegnérs uppväxthus på berget ovanför så ritar och låter Hanna Viktorsson konstruera Möllebacken. Och vad är det då hon gör där med, vad är det hon tar med sig och skapar där i Möllebacken egentligen?
Ja, man kan ju förstå, eller man förstår när man pratar med människor och de experter vi har träffat i Karlshamn, att det här var ju provocerande på många sätt. Man rev ju då de här stugorna som du beskrev tidigare uppe på bergsknallen, och istället planerades liksom en grupp av hus i skånskt mörkt tegel. Det som bryter av är ju att man känner att det här är ändå liksom en mycket större skala. Den antyder en större skala än vad övriga småhusbebyggelse i den här staden ger. Det är liksom inte uppbrutet i de här individuella tomterna som du säger längre. Man skulle kunna säga att om Karlshamn liksom kom nära att få ett storskaligt miljonprogram i sin centrala del, så är det ju på Möllebacken som Anna Viktorsson ritade det.
Jag tycker ändå att det är intressant, för att det här med att det finns en sorts dubbelhet i det hon gör, att anpassa sig och att inte anpassa sig, är så synligt här. För att betongmuren längs med gatan är ju ett sorts plank i någon mening, fast det är ett plank utan de vanliga dörrarna som man går in i resten av staden. Men det finns trappor i planket upp på små gårdar, där i ena ändan är tvåvånings loftgångshus och på andra ändan mer högre sexvånings skivhus. Mm. Men det bildas små gårdar där uppe. Yeah. Och man kan fortsätta upp på höjden och där finns det en gård till. Och sen så går man över höjden och sen så när man går ner på andra sidan, då går man ner på en kullerstens eller en gatstensgata ner mot en trappa och kommer ner på Drottninggatan. Och för alla som har sett filmatiseringen av Utvandrarna så är det alltså där som Utvandrarna vandrar ner i en av scenerna i Jan Troells film. Så att det här mötet är också väldigt spännande. Men man ser också att hon vill vara nära småstaden, men hon vill också berätta någonting för den som de inte vet. Och jag tänker att det är en sån här konflikt mellan hennes stränghet, kallar det elitism, kanske modernismens elitism till och med en kärna av värme, och den här inre öppenheten, friheten, det här porösa som finns i stadens rutnät, där Karlshamn liksom predikar en sorts platthet, en sorts alla kan komma in och ut och gå mellan, om man är inbjuden, fram och tillbaka. Om det är stadens liksom sätt att röra sig och socialiseras i rutnätet, så Hanna Viktorsson ställer sig liksom på Mölleberget på höjden och håller någon sorts modernistisk bergspredikan som bryter av med det här sättet att kommunicera som är stadens liksom normala läge. Och där, där uppstår en konflikt.
Hon sa ju själv i den här intervjun som jag har läst att rita hus, det är att ge det offentliga rummet nya kläder. Och det här har hon ju rätt i, att liksom, någonstans så är att rita hus får alltid en offentlig sida. Det är liksom ett yttre skal som folk bedömer, för att det, liksom, det är i deras livsmiljö. Du råkar på det, det är inte den privata delen. Så att rita hus är att ge det offentliga rummet nya kläder. Och några tycker bara om den gamla klädstilen och vill nästan inte se något annat. Och man inser ju att det här är, alltså hon har ganska defensiva, Hanna Viktorsson har ganska defensiva svar, och man inser ju att hon har varit involverad i liksom ett enormt tyckande omkring hennes arkitektur.
Men vi har ju berört lite grann det här i Karlshamn, vad den här staden har odlat för urban kultur. Och en sida av det här är ju en sorts folklighet. Om man skulle använda ett 70-talsord så skulle du kunna kalla det för en proggighet. Den progressiva musikrörelsen är väldigt stark i Karlshamn. Den 4 dagar långa rockslagsfestivalen 1981 blir en av modellerna för Hultsfredsfestivalen, och på den här festivalen spelar bland annat Hanoi Rocks, KSMB och inte minst Elvis Costello. Det finns en väldigt aktiv musikrörelse, det finns en väldigt aktiv kultur- och teaterrörelse som växer ur detta. Den här Ronnebygatan som där antikvariatet Bode, som vi beskrev tidigare och pratade med innehavaren hos, ligger. De spelar jazz rakt ut på gatan. Den här frisinnade folkligheten med ursprunget i öppenheten i hamnen, i rutnätet, och det här mötet med den här stränga modernismen. Jag tror att det finns någonting där Hanna Viktorsson uppfattar någonting föråldrat och någonting småstadigt som hon vill göra upp med.
Men hon modifierar ju egentligen bara småstadens ganska fasta form och begår liksom inte riktigt något brott mot den som är anmärkningsvärt. Men samtidigt är det viktigt att ta ut det där avståndet till typ till Alice Tegnér på andra sidan gatan.
Ja.
Och till borgmästare Munthe och liksom hela den här lite inkrökta småstadskulturen.
Ja, och det där finns ju faktiskt en fysisk manifestation av det där avståndet. När man går runt i rutnätet i Karlshamn så är den stora delen, precis som jag beskrivit, fasad, gata, inget avstånd. Men i husen som till exempel Hanna Viktorsson ritade från 60-talet och framåt, som står inne i rutnätet, förutom den här Möllebacken, så finns det en gräsyta, en liten allmänningsyta mellan gatan och huset. Ett sorts ideologiskt avstånd taget till den här småstadens täthet. Och hon ritade också bostäder i en stadsdel utanför stan, en nyanlagd stadsdel som heter Fridhem, som byggdes på 60-talet. Och på en gård där, när man skulle liksom, ska man säga, förnya Fridhem, som hade blivit något av ett problemområde, stod tomma lägenheter, det var inte attraktivt att bo där, man skulle förnya det. En av de första sakerna man gör då, det är att man sätter dit en staty i Fridhem. Och vad föreställer då den där statyn? Jo, en av de boende i Fridhem. En ung man i fotbollströja med en duva i famnen som bor på gården.
Mm.
Återigen en sorts manifestation av folket.
Mm.
Och den står in liksom på gården i Hanna Wiktorssons liksom 60-tals arkitektur där.
Ja, man kan ana liksom att det finns här latenta små spänningar i liksom vem som ska få säga någonting i en småstadskultur. Liksom. Vad är folkets röst? Vad är det som bryter mot det?
Mm.
Hur mycket elitist kan du vara och på vilket sätt kan du vara det utan att liksom få hela den lokala opinionen emot dig?
Det finns ju ett begrepp som Jane Jacobs, stadsbyggnadsskribenten, använde, eyes on the street. Mm. Hon beskrev det som något positivt, att man hela tiden är sedd på gatan. Och jag tror att det finns en väldigt stark eyes on the street-kultur i Karlshamn. Vi vandrar ju runt i Karlshamn till viss del med stadsarkitekten Emina Kovacic.
Mm.
Hon är ju inte Hanna Wiktorsson nu, men hon är ju ändå en maktperson när det gäller hur staden ska byggas och utvecklas. Vi noterade ju när vi gick med henne att hon hälsade på alla vi mötte på gatorna. Så att om man har arkitektonisk makt i en småstad så måste man anpassa sig, för man har allas ögon på sig. Och gränsdragning för hur mycket man anpassar sig och vad man gör är säkert olika i olika tider, olika mellan olika personer. Men Hanna Wiktorsson var ju en sån människa som inte riktigt ville vara anpassningsbar och kanske därför blev naturligtvis provokativ, men också lämnade avtryck som på många sätt är väldigt intressanta.
Hon är ju en fascinerande figur, Hanna Wiktorsson, just på grund av det här komplexa spelet som vi pratar om mellan elitism och folklighet, och vad hör det hemma någonstans i småstaden. Och just arkitektur, arkitektens yrke öppnar ju för båda förhållandena.
Mm.
Och inte minst under den här modernistiska eran, det finns så mycket möjligheter att göra om saker, också en nödvändighet kanske att förändra stadsmiljöer som har existerat under en längre tid. Jag tänkte bara säga att det är så uppenbart att hennes arkitektoniska språk kommer så helt till rätta när hon får uppdraget att rita läkarvillor.
Mm.
För de villorna är väldigt lika den här ursprungsvillan som jag kallar den för, i Sköndal.
Mm.
De är mångfunktionella, de har stora utrymmen. Hon får fullt ut använda de här tegel- och träkonstruktionerna som hon uppenbarligen liksom behärskar väldigt väl. Och det är så väldigt stor och talande skillnad på hur hon pratar om de olika uppdragen. Hon är defensiv när det gäller Möllebacken, är liksom lite besviken när det gäller andra försök till att liksom införa modernistiska snitt i det äldre Karlshamn. Men när hon talar om de här läkarvillorna som hon har ritat, så är det med stor självsäkerhet. Det här är bra arkitektur. Om vi återvänder till torget avslutningsvis, som är det äldre Karlshamns verkliga kärna, så finns det ju mycket att se på torget.
Mm.
Förutom då liksom den marknadsytan och kyrkan som vi var inne på tidigare.
Rådhuset.
Och det finns ju även ett varuhus som heter Flaggen, som byggdes på 70-talet, just ritat av Hanna Wiktorsson.
Mm.
Ett märkligt klocktorn blickar ut över det stora torget också, som liksom på ett mystiskt avstånd ifrån själva kyrkan.
Det där är fascinerande, det där klocktornet. Det står inne på en gård i ett kvarter. Det är som att till och med kyrkans klocktorn har kunnat röra sig in och ut mellan torg, gator och gårdar. Som lämnat torget och blivit en del av mångfalden där inne. Och varje vardagsmorgon klockan 8 och varje kväll klockan 19 så ringer klockan där, inifrån gården på höjden i kvarteret Skänninge.
Mm. Dock, jag ville stanna upp vid den byggnad som kallas för paviljongen.
Ja.
Som var någon slags multifunktionell byggnad en gång i tiden. En slags busstation, väntrum, offentlig toalett och liknande. Som just Hanna Wiktorsson skulle ersätta med en glasburen, transparent, modernistisk byggnad.
Ja.
Det här blev en ordentlig krock mellan vad människor i Karlshamn ville ha och vad deras liksom mest aktiva arkitekt tyckte att de skulle ha.
Den här glaspaviljongen byggdes ju bara några liksom 20-tal meter från kyrkogårdsmuren.
Mm.
Och Hanna Wiktorsson själv är ju väldigt besviken på hur den mottas och hur den sen också byggs om och förändras genom tiden. Den blir aldrig riktigt älskad på det sätt som kanske hon hade önskat.
Eller kanske att den inte blir respekterad för vad den är, snarare. Kanske det som är vad önskemålet. Hon har sagt så här, att den svaga uppbackningen som vissa moderna hus har gör att de anses kunna bli ändrade lite hur som helst.
Mm.
Vilket uppenbarligen har hänt här. Utan hänsyn till ändamål och uttryck som de ursprungligen hade. Vissa hus får på det sättet ingen historia att berätta för framtiden. De blir bara ett konglomerat av nycker. Och det här tycker jag också, det här är ju besvikelsen. Besvikelsen hon uttrycker över det här paviljongprojektet. Den här transparenta kuren på torget som skulle liksom bli ett funktionellt tillskott i den offentliga miljön. Det är en så stor besvikelse att den inte fick vara så som hon hade tänkt sig, utan alla var på adderade grejer och ändrade ritningarna hela tiden. Och samtidigt tycker jag att jag anar också att det här är en besvikelse över småstadens småskurna småborgerlighet, att de inte fattar.
Samtidigt är det en missuppfattning om Karlshamn, för att en konglomerat av nycker, som du sa.
Mm.
Egentligen så, den här idén från 1830, när man styr upp byggnadsordningen och säger att den ska ha en tät fasad ut mot gatan där det ska vara ordnat och prydligt, ledde ju till ett konglomerat av nycker inne på gårdarna. Gårdarna i Karlshamn är precis den här folkliga nyckfullheten, äppelträdet, det lilla lusthuset där man tittar ut över havet. Allt det där som man, den frihet man kan uppleva innanför planket, som också på något sätt, som vi har försökt beskriva, genom membranet planket kan transpirera ut på gatan och också addera någonting till tolerans och öppenhet och en idé om vad staden kan vara.
Mm.
Så det som kanske har hänt här, tänker jag, är Hanna Viktorsson som en gränsernas upprätthållare som möter ett motstånd från stadens rörlighet, dess inre frihet. En sån här frihet som kanske låter som jazzmusiken på Ronnebygatan, eller kanske ännu hellre som en kväll sommaren 1981 när Elvis Costello i solglasögon kliver upp på scenen i Folkets park. Klockan är 7 på kvällen och han överröstar klocktornet som slår och slår inne på gården, inne i kvarteret Skänninge. She's watching the detectives. Ooh, he's so cute. She's watching the detectives.
Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens Karlshamns avsnitt.
Och musiken ni hör här i bakgrunden är såklart Elvis Costellos Watching the Detectives från hans debutalbum My Aim is True. Att vi valde Karlshamn i det här avsnittet har ju att göra med en omröstning som vi faktiskt gjorde via sociala medier, där vi bad er lyssnare att ge oss förslag på städer som vi skulle besöka i Sverige. Och sen hade vi en omröstning där Karlshamn utgick med segern, men vi fick också en påse andra svenska småstäder som vi kommer att besöka under det närmsta året.
Ja, och det var ju tur också att vi gjorde det här fältarbetet för en tid sedan, så vi inte blev sittande i coronafängelset som nu råder. Vi vill ju framförallt tacka Emina Kovacic som är stadsarkitekt i Karlshamn och naturligtvis enormt kunnig stadens historia, stadens bebyggelse och inte minst om Hanna Viktorsson som är lite nyckel till den moderna gestaltningen av Karlshamn. Jag ska säga att Emina också var en av våra viktiga informanter när vi gjorde avsnittet om Sarajevo.
Hennes hemstad.
Just det är hennes hemstad. För hon kom ju till Sverige på grund av det tragiska kriget i före detta Jugoslavien.
Jag skulle också vilja tacka Mats Godé som är uppvuxen i Karlshamn som gav oss en hel del nycklar. Inte minst kontakten med Claes Olle Jansson som har det fantastiska antikvariat Bode på Ronnebygatan 15. Claes Olle som inte har mobiltelefon och driver sitt jazzspelande antikvariat på Ronnebygatan och på något sätt fick manifestera den kvarlevande proggiga kulturen på Karlshamns gator. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och arkitekturförlag, och vi får också stöd ifrån HVL Arkitekter. Fortsätt gärna höra av er till oss via de sociala medierna. Staden Podcast heter vi på Twitter, Instagram och på Facebook. Ni får också hemskt gärna gå in på iTunes och betygsätta podcasten så högt som ni vill, men gärna högt så att vi kan nå ut ännu lite mer med våra berättelser. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar.